avsnittet går vi till botten med allt som rör startavgifter och fasta arvoden. Vad finns det egentligen för juridiska förutsättningar och vad ska man tänka på rent praktiskt? Och sist men inte minst så avslöjar vi mäklarens våta dröm i provisionsväg.
Det finns en viss sårbarhet i att fastighetsmäklaren normalt inte har några fasta löpande inkomster. Och det blir kanske särskilt tydligt i tuffare tider som dessa. Då brukar alltid diskussionen om olika former av startavgifter och fasta arvoden komma upp till ytan. Idag ska vi gå till botten med den här frågan och reda ut vad som egentligen gäller och vad du ska tänka på som fastighetsmäklare om du funderar på att tillämpa någon form av startavgift eller fast arvode. Och med mig här i den andra fåtöljen för att reda ut de här frågorna så har vi den person som är absolut bäst lämpad att göra det. Nämligen vår koncernjurist Jonas Anderberg. Varmt välkommen.
Tack så mycket.
Jonas, de allra flesta som ser det här och som har varit medlem under någon tid i Mäklarsamfundet vet mycket väl vem du är. Men låt oss ändå, om inte annat för formens skull, gå till botten med vem är Jonas Anderberg och vad har Jonas för bakgrund på Mäklarsamfundet egentligen?
Ja, jag är 64. Har jobbat på Mäklarsamfundet hela mitt yrkesmässiga liv i praktik när jag började 1988 som jurist på Mäklarsamfundet. Satt ting dessförinnan i tingsrätt och hade något år innan efter utbildningen, juristutbildningen då på Stockholms universitet. Jag är gift och har tre barn.
Och du har ju varit med när organisationen har utvecklats, förändrats och blivit det det är idag. Du har varit med på hela resan i stort sett, va? Ja. Och haft många olika roller, kan du säga någonting om det?
Jag började som biträdande förbundsjurist då, 88 som sagt. Det var ju två stycken jurister som i princip bara pratade i telefon och lämnade rådgivning. Vi hade något som heter raka besked under en period där man kunde ringa till ett visst telefonnummer som alltid var upptaget.
Så det var inte så raka besked för det var upptaget
hela tiden? Nej, precis. Vi fick ändra det istället och ha lite telefontider och så. Sen har jag jobbat som chefsjurist under 20-25 år ungefär. Och nu på senare år så har jag gått ner i tid lite grann på grund av att jag har Parkinson och behöver lite pauser emellanåt, så att jag jobbar deltid nu 60% tre dagar i veckan.
Med en så lång historik i den här branschen och på den här organisationen så kan ju inte frågan om startavgifter och fasta arvoden vara en ny fråga till dig direkt, va?
Nej, det är inte var dag, men den kommer med jämna mellanrum som du beskrev här inledningsvis. Så när det börjar bli kärvt och när marknaden viker ner lite grann, då kommer de frågorna ofta upp igen. Och svaret har hittills varit i praktiken detsamma. Vi kommer kanske diskutera lite mer detalj, men det är naturligtvis så att provisionsersättningen är en norm som ger ersättning när försäljningen kommer till stånd. Och ingen ersättning. Och då är det klart att har man då haft kostnader så kan det ju svida. Mm. Om det händer flera gånger då under en period.
Och det faktum att provisionen till och med är inskriven i fastighetsmäklarlagen, var det en självklarhet att det skulle bli så?
Det har varit så av tradition redan innan lagstiftningen kom första gången 1984. Så har mäklarersättningen varit av tradition provisionsbaserad. Och det har också då lagstiftaren fångat upp och är fortfarande i dagens lagstiftning presumtion för provision. Mm. Vid ett av lagarbetena för 2011 års lag vill jag minnas att det var. Då diskuterade man om man skulle gå från det och ersätta det med ett fast arvode. Och då var man naturligtvis tvungen också att reglera vad som skulle ingå och hur man skulle redovisa det arbete som man utförde. Det blev aldrig så, men en del av den tankegångarna där då med hur man beskriver arbetet, det är det som vi idag har i våra journaler. Så man lät vara kvar redovisningen av arbetet, men släppte då att släppa provisionsersättningen och gå till fasta arvode istället.
Just det. Och när vi ändå talar om provisionen som fenomen, det är ju inte ovanligt att man hör röster som tycker att provisionen är alldeles för låg för den här ganska omfångsrika tjänsten. Har det alltid varit så där låga nivåer, eller?
Ja, jag vet inte om du kanske tänker på tider förr när vi hade den så kallade riksprovisionstaxan som var en normerad ersättning i praktiken som alla följde. Där kan man bara som exempel säga att en förmedling av en bostadsrätt gav 7,5% före moms. 4% på en villa. Och när momsen kom då så lades det på 1% i momskostnad då. Den förbjöds 1991 av konkurrensmässiga skäl. Så Konkurrensverket ingrepp mot riksproduktionstaxan och försvann då.
Men idén från början, det var mäklarsamfundet, det var branschen som gick fram gemensamt.
Ja, det har funnits dessförinnan med olika nivåer under och även innehöll en del förhållningsregler i anslutning till produktionssatserna då.
Det har hänt en del med bostadspriserna, men nivåerna är ju bara sådana som de flesta mäklare kan drömma om.
Ja, det borde en mäklare svårt att drömma få tillbaka, det kan man säga.
Och vi kanske ska återvända till vad man kan och inte kan göra på det området lite senare i samtalet då. Mm. Men när det gäller fasta kostnader eller möjliga fasta kostnader för mäklartjänsten, då har jag förstått det som att vi har ju dels då frågan om att ta betalt för nedlagt arbete oavsett om en förmedling kommer till stånd eller inte. Ja. Och sen så har vi den andra frågan, och det handlar om att ta betalt för faktiska kostnader och utlägg som man har haft i samband med att man med en förmedling.
Ja.
Varför är det viktigt i den här diskussionen att skilja på de två delarna?
Ja, dels är det ju frågan om i grunden provisionen som ersättningsnorm, den är ju då betalt efter en procentsats av köpeskillingen under förutsättning att försäljningen kommer till stånd, och det finns kriterier i lagen som ska vara uppfyllda med orsakssamband och så vidare, avtal, orsakssamband och försäljning. Till det kommer sedan möjligheten att avtalsmässigt tillgodogöra sig ersättning utöver det för utlägg om man har avtalat särskilt om det som det står i lagtexten. Och det förutsätter att det är då den typen av kostnader som det är frågan om. Det får ju då inte vara gömt bakom den posten arbete, för den ska ju provisionen då täcka i sånt fall.
Och då måste man vara tydlig med att redovisa att det här är frågan om kostnad för fotografering, ja, eller om det kan vara resor. Precis. Eller liknande register.
Kostnader som man lätt kan belägga med faktura från ja, den man har handlat tjänsten av, till exempel en fotografering då, som exempelvis då.
Men om jag ska bara förstå det du säger här egentligen, så egentligen finns det inga formella juridiska hinder för att ta betalt.
Nej, så är det.
Oavsett om en förmedling kommer till stånd eller
så
inte.
Så är det. Alltså, lagtexten är ju sån att provision är presumtion, det vill säga det är det som gäller om ingenting annat har avtalats som det står.
Ja.
Och har man då avtalat om provision och vill ha ersättning utöver det för utläggningen, så måste man ha en särskild föreskrift om det i avtalet då.
Jag tänker en springande punkt här på något sätt, det är ju om man både kan ha kakan och äta den i någon mening. Det vill säga, kan man både avtala om att man tar en provision på köpeskillingen, också avtala om att om det inte blir någon försäljning som kommer till stånd här, så ska jag ändå ha ett fast arvode för till exempel nedlagt arbete.
Alltså det finns ju, den teoretiska juridiska möjligheten finns ju eftersom det är avtalsfrihet. Men när man tittade på det här under ett av lagarbetena, så konstaterade departementschefen att ur ett konsumentperspektiv så skulle det vara okej om den totala ersättningen inte blev mer. Så att man hade då avtalat om utlägg till exempel eller en startavgift, och sen så tog man full provision efteråt. Då hade man aldrig ifrågasätt. Om det däremot ingick sig att du drog av de här initiala kostnaderna från den totala provisionen i samband med slutredovisningen, ja, då hamnade man rätt. Vad man då hade att jobba mot, det var ju då på den tiden riksprovisionstaxan. Så du hade en normerad ersättning som man kunde jämföra med. Idag skulle det ju tarva någon form av statistisk utredning för att kunna påvisa en sån avvikelse. Och dessutom så är det ju då så att säga avtalsmässigt gångbart. Utan det är ju nog närmast konsument, alltså helt enkelt konsumentreglerna som skulle kunna sätta hinder i vägen för en sån ersättning, om den är för hög då.
Så i grund och botten ska man göra så får det inte bli ett högre belopp än vad man skulle ha fått ut med en, nu ska vi inte säga normal, men låt säga regelmässig provision eller så?
Vad vi har sagt när vi har tittat på det här, det är att skulle man gå den vägen, ja, då skulle man nog sannolikt behöva överväga att lämna provisionsmodellen och gå upp till fast arvode istället och ta betalt för tjänsten.
Om vi hänger oss kvar i frågan om varför provisionsmodellen kan så att säga riskeras om man går i riktning mot ett fast arvode som man då tar alldeles oavsett om det blir en affär eller inte. Kan du förklara det?
Ja, man kan väl säga så att provisionsmodellen, den innehåller ju ett visst riskmoment. Du får betalt med den provisionssats som man har kommit överens om från till köpeskillingen oavsett om arbetsinsatsen motsvarar det. Och den överskottet där är tänkt att täcka andra affärer där du inte lyckades få försäljningen till stånd men ändå haft kostnader. Skulle man så att säga sudda ut den här risktagande, det här riskmomentet och ta betalt oavsett försäljning, ja då får man ju så att säga dubbelkompensering för den delen av ersättningen. Mm. Och det är inte avsikten att då finns det anledning att ifrågasätta om provisionsmodellen kan överleva en sån fall.
Och där menar du då att det är lagstiftande slutande som skulle reagera på det?
Så är det, ja, eller möjligen att så att säga, konsumentintressen skulle göra att man helt enkelt ifrågasatte det på det perspektivet.
Men om vi bara för en jättekort stund lämnar den rena juridiken, tror du ändå inte att många konsumenter tycker att det är sunt bondförnuft att man gör ett jobb och lägger ner tid på det och det ska man ha betalt för? Det finns ju inte många yrkesgrupper som jobbar utan
att
få betalt.
Det kan säkert finnas de som håller med om det. Samtidigt så är nog det väldigt alltså grundmurade utgångspunkten är just att mäklartjänsten är en sån tjänst som du får betala när du lyckas eller när mäklaren lyckas. Och inte någonting alls. No cure, no pay finns det ett uttryck som vi använder i den här sammanhanget.
No cure, no pay. Ja. Okej.
Okay. Å andra sidan kan man ju säga att det är ju inget konstigt att man får betalt för det arbete man lägger ner. Så att visst, den modellen kan säkert finna gehör även hos konsumenten. Och ett steg åt det hållet kan vi säga var ju de facto när Hemnet började kosta pengar vid sidan av, trots att den är kopplad till mäklartjänsten på sitt sätt. Sen kan man ju lägga till det också, tittar vi på kostnaden för en svensk mäklartjänst jämfört med utlandet så är ju åtminstone försäljningsprocessen totalt sett och säkert även mäklarkostnaden ganska låga i Sverige jämförelsevis. Så är det. Det kostar mycket, mycket mer i Frankrike och Tyskland till exempel.
Men du, vi pratade om riksprovisionstaxan innan och att det var lite härliga tider. Mäklarsamfundet kunde gå fram och säga att det här är vad mäklartjänsten kostar, punkt slut. Och lite på samma sätt eller i samma anda då, så får vi ju ibland frågor från våra medlemmar och önskemål om att Mäklarsamfundet ska gå fram med en rekommendation egentligen, inte minst i de här frågorna om en slags startavgift eller sådär. Varför kan vi inte göra det?
Det är konkurrensrättsliga regler som har vissa invändningar mot det. Man brukar tala om att om man har en grupp näringsidkare som samlas och träffar ett avtal om en viss norm. Vi kommer överens om att det här ska kosta si och så mycket eller vi ska ta betalt för den och den tjänsten men inte för den här och så vidare. Och gör det, då är det en konkurrensbegränsande åtgärd. Och vi som branschorganisation, det här avtalskriteriet jämställs vi med. Alltså det vore detsamma som att de som är med i organisationen sluter sig samman och träffar det här avtalet via branschorganisationen. Och det är särskilt utpekat som ett exempel på situationer där de här reglerna är tillämpliga då. Så att vi har praktiskt sett, alltså, och det är ju samma regel då som angrepp riksproduktionstaxan som det är frågan om. Det är inte möjligt helt enkelt. Och då talar vi om normera avgifter och så vidare. Vi kan fortfarande naturligtvis informera, ja, som vi gör nu, om hur regelverket ser ut och vilka lagar och regler som gäller. Men däremot inte gå före och komma överens om någonting för medlemmarnas vidkommande eller internt mellan medlemmarna.
Om man tänker sig en lite liknande men ändå annorlunda situation då, att ett antal lokala fastighetsmäklare på en given marknad går samman och säger att vi ska införa en startavgift för mäklartjänsten och den får man betala alldeles oavsett om det blir affär eller inte. Så kommer man överens om det, men man kommer inte överens om några nivåer på en sådan utan där får det vara fri konkurrensområder. Är det samma situation där? Eller
det är mer uppenbart och påtagligt om det är så att man dessutom anger så att säga, beloppsmässiga avgränsningar. Men det är ändå så att säga, i det här häradet som kan vara känsligt. Så att skulle inte tordas rekommendera eller säga att det är helt fritt fram att göra på det sättet. Men det är mindre allvarligt om man inte har kommit överens om några ersättningar. Utan bara en princip då av den här karaktären att vi tar betalt på det här sättet.
Jag förstår. Jag har förstått det som att någon form av mindre startavgift för att täcka mäklarnas utlägg, det är helt okej enligt lag så att säga.
Visst, det är ju till och med föreskrivet att man kan göra avtal om det, ja.
Men det är inte så vanligt, eller hur?
Nej, och det är väl det kanske möjligen att det ska man ha den med, då ska man ju också administrera det och redogöra för de här kostnaderna och belägga dem typiskt sett. Så att det inte då döljs några andra ersättningar bakom de här.
Lite på samma tema då, vad ska man tänka på då som fastighetsmäklare om man ska börja tillämpa det här?
Ja, dels är det naturligtvis då kravet på att ha den här särskilda överenskommelsen, det är en direkt förutsättning för att kunna begära den ersättningen. Och att man naturligtvis då är tydlig i sitt avtal. Det finns ju i mäklarnas dokument, i mäklarsystemen som vi har tillhandahållit underlag till. Hur man kan formulera sig om man vill avtala. Mm. Alldeles oavsett vad det är för förändring vi vill göra. Om vi vill ha ett fast arvode istället för en produktionssats. Eller om vi vill avtala om ersättning för vissa utlägg. Som då specificeras i förmedlingsuppdraget. Och sen att vara tydlig mot kunden naturligtvis. För det finns nog säkerligen den här förväntan att det inte ska kosta någonting. I dagsläget i alla fall. Och då har man för avsikt att göra det. För det blir ju lite grann av en konkurrensfråga naturligtvis. Ja. Det sa inte den mäklaren jag talade med häromdagen. Kan ju kommentaren vara att han avsåg inte att ta betalt för någonting med mindre det blir sålt. Varför ska du vara det? Mm. Och så måste man ju vara beredd att kunna motivera det naturligtvis. Mm.
Ja, det är klart att i slutändan blir det en konkurrensfråga i någon mening och vad man har för position på sin lokala marknad. Ja. Mm. Ja. Men kan man säga något om vad är en rimlig storlek då på en sån avgift? Går det att säga?
Nej, det är väldigt svårt att säga. Vi kan konstatera att det är väl en viss faktor man kan ändå ha med sig i de här sammanhangen. Det är ju att den tekniken kring mäklartjänsten har ju ökat med alla beskrivningar och när jag köpte mitt hus på 90-talet, då var det fotostatkopierat papper man fick i näven när man var på en visning. Det var inte tal om några digitala tjänster eller någonting kring på det sättet. Så att det har ju ökat en hel del av kraven på mäklaren, både med fotografering och det kanske med videovisning och allt vad det nu kan vara för någonting. Så att det har ju kommit till en hel del moment i tjänsten som är kostnadsdrivande. Mm. Och som man förväntas som uppdragsgivare att min fastighet ska exponeras på det sättet och så vidare. Och det är klart att det gör ju att det finns ett behov att täcka kostnaderna. Men samtidigt så ligger känslan kvar av att jag betalar när det är sålt. Och det är då jag får valuta för pengarna.
Men återigen, egentligen inga formella juridiska hinder. Nej. Men mycket tveksamt att kombinera ett fast arvode med provision på köp och skillingen. Så att det är mycket, det ena eller det andra.
Ja, det är mycket enklare att säga så här. Skulle det vara så att jag vill ha ut täckning för kostnaderna när jag har dem, tar ut dem i början av uppdraget, de går i avräkning mot slutresultatet. Ja, då är det ju helt okontroversiellt egentligen. Utan det är ju när du tar betalt för både provisionen och de här startavgifterna som det är.
Vi börjar gå mot programmets slut och sammanfattningsvis kan man väl bara säga så här. Det är rätt komplicerade frågor och rätt komplicerad materia som vi har diskuterat här. Jag hoppas att många av er som funderar på de här frågorna känner att läget har klarnat lite och att frågetecknen har rätats ut. Det är då inte min förtjänst i så fall utan det är Jonas. Stort tack för att du kom hit och delade med dig av din kunskap.
Tack. Det berodde naturligtvis på att jag tog betalt i förväg och inte väntade på resultatet. Men
det tar vi sen senare här. Får du några kontanter.
Det är bra. Tack så bra.
Och stort tack till alla er som tittar. Vi ses snart igen.